Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Mattias, nu har det återigen blivit dags för oss att... Det här är ett avsnitt vi lägger upp då, men som vi inte spelar in idag. Utan vi hade ju förmånen att träffa Magnus redan för några veckor sedan. Så detta är ett före covid-epidemin avsnitt som vi lägger upp idag. Kör en trudelutt. Men innan vi gör det vill jag bara säga, fantastiskt kul att vi har en sponsor på plats och att ni skickar in frågor till Charlie och Mattias@gmail.com om Saveland. Saveland.se kan man gå in och läsa på. Det är alltså en plattform, ett fintechbolag där man kan spara i lån.
Mm. Det är otroligt spännande lösning. Och inte funnits på marknaden på länge. Och det är ett väldigt intressant bolag som ska bli otroligt kul att följa nu på nära håll. Vi har varit uppe också och pratat på kontoret med dem och intervjuat dem lite grann. Så att, det ska bli otroligt spännande.
Det var ett härligt gäng tyckte jag när vi uppe där också. Det är 35 pers som jobbar där nu. De har kontor i två länder och grejer. Och jag visste inte ens om att de fanns förrän jag sprang på deras grundare då, som var, liksom, har varit gäst i vår podd också.
Ja, precis. Vill man höra mer om honom så kan man backa till några avsnitt bakåt så har vi honom.
Backa där. Bandet.
Backa bandet. Ja. Men du, nu är det dags för... Nu rullar vi igång med Vänden och Hållen Magnus, eller hur?
Ja. Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias. Vi kallas för Ekonomi på riktigt, för vi pratar om ekonomi på riktigt. Och Charlie och Mattias för att det är jag som är Charlie och det är...
Jag som är brumbjörnen Mattias Andersson.
Jag får sänka dig lite, det var väldigt brum på dig. Hur är det? Det är nyklippt ser ut.
Jag är nyklippt, jag gick till min frisör. Och den som du har varit med, vi hade ju ett poddmöte när jag klippte mig någon gång för någon månad sedan. Inne i salongen. Och så var jag hos honom och sen sa jag så här, jag vill ha rejält kort nu för jag är så trött på att hålla på och gå och klippa mig. Och då bara gick han loss liksom och raka av rätt mycket.
Tyckte det var kul, det ser lite rockabilly-feeling ut på något sätt.
Ja, vad härligt. Jag kan säga att nu har jag haft medel i det här året för att det ska liksom ligga dikt an. Men jag ser ganska märklig ut kan jag säga när jag inte har gjort det ordning i håret. Då ser jag ut som... Ja, det ser inte bra ut. Det ser ut som Tintin, fast med tofsen längre bak på något sätt. Jag vet inte. Det är inget bra i alla fall. Men jag är nöjd. Jag är korthårig.
Det är punkband som väntar på att skapas. Tintin med tofsen där bak. Det låter som ett säkert punkbandnamn.
Men det växer ju på det. Så att, nej, men jag är nöjd.
Ja, nej, men det tycker du ska vara.
Fin. Du sa ju faktiskt att jag var fin när jag kom. Du brukar ju vara rätt ärlig. Så att...
Ganska ärlig brukar jag vara, generellt sett. Däremot, så, det som händer, du har ju den här hemmafixar... paradoxen, att när du fixar håret så ser du plötsligt ditt skägg nu väldigt, jag menar såhär, när man målar om liksom byter tapeter, då börjar se man att taket är dassigt, fixar man taket då ser man att strömbrytaren är dassigt, alltså, så fort man börjar fixa något så kliver andra fram, så nu ser du ju lite mer skägglurk ut när du behöver fixa det.
Men
lika
blir inte
fint.
Det en bra kontrast tänker jag, att man ser liksom snygg ut i håret, då kan det andra få vara lite lurkigare, måste de ligga harmoniera tänker jag.
Alltså jag ska ju inte vara någon dömare i din skönhetstävling. Jag tycker ju att du skulle kunna undra dig att han går över skägget när han ändå var där.
Okej, okay. Men jag kan gå över skägget själv. Jag har ju bra skäggtrimmer.
Precis. Du, apropå skägg.
Ja.
Det är ju ett magiskt tillfälle. Du och jag sitter här och är inte de skäggigaste.
Ja, det är fantastiskt.
Ja, vi ska väl presentera, det vet ju ni som har klickat. Men vi ska ju prata idag med våran goda gamle, eller gamle, men att ni fattar. Magnus Hjelmér från ICA-banken!
Ja!
Som Hallå. Har gjort allvar i sitt hot att skaffa skägg.
Så är det.
Ja.
Ja. Men du, jag tycker att Mattias skägg är fantastiskt fint. Jag vet inte... Jag har ju läst på lite då, i och med att jag har ju grottat ner i skäggvärlden nu.
Självklart.
Ja, såklart. Och det är ju liksom det hetaste 2019 i varje fall. Nu är vi ju inne i 2020, men 2019, det var ju att låta det vara lite buss, alltså växa fritt och sen inte...
Pratar så... vi fortfarande om skägget nu?
Ja, ja.
Du ser, Charlie. Ja.
Men det är den där när det är några hår som är längre än de andra och ger sig ut på lite utflykt som...
Ja, men det var ju det han beskriver precis. Mm. Jag är ju...
Ja. Jag förstår.
Du är ju på modet.
Jag är på modet.
Vilja säga.
Men det roliga var ju att du, Magnus, mejlade ju mig för någon månad sedan och sa så här, du, hur ska jag göra för att liksom, har du några bra tips på trim eller barberare eller med skägg? Och då, du har ju verkligen inte haft något skägg. Du har alltid varit extremt snygg och slätrakad. Du har ju inte ens kommit liksom skäggstubbig. Så att jag var rätt förvånad då och tänkte, shit, undrar om han ens har skäggväxt. Mm. Och sen när vi såg så här för 3 minuter sedan så var det ju, du har ju ett enormt jävla snyggt skägg.
Alltså. Nej, det skulle jag inte vilja.
Jo, men mycket tätare än vad både jag och Charlie, eller i alla fall vad jag har. Nej, till och med tätare än vad Charlie har.
Jo, det skulle jag nog påstå. Eller åtminstone är det jämnt skägg. Men ja, den hände. Men sen är det också att dina mustascher går ut lite, vilket gör att du ser extra glad ut. Du har som ett litet inbyggt leende att ansiktet får naturligt.
Det är ju bra. Ja. Så vill man ju uppfattas.
Men du, hur känner Malin kring det här?
Ja, vi...
Pratar inte längre.
Nej, vi pratar inte längre. Hon har sagt upp. Nej, men det är så här, vi har ju byggt färdigt huset.
Ja.
Och flyttat in. Och med allt vad det innebär. Så det är, just nu så har vi har nog inte närmat oss en... Du menar i form av pussar och så?
Ja, jag tänker både typen. Och. Jag tänker dels så här, att du ser annorlunda ut. Mm. För hon har ju sett dig i ganska många år på ett visst sätt. Och nu ser du annorlunda ut.
Just det.
Men sen tänker jag också, när man närmar sig... När man då ska liksom pussas, ja, precis. Ja. Så är det en annan känsla kommer vara för Malin.
Exakt. Ja, men det är en annan känsla bara att föra när man dricker en läsk eller något. Alltså det här när man får skägg i munnen.
Eller en cappuccino när grädden sätter sig in i mustaschen.
Vet ni vad jag upptäckte hemma när jag satt hemma och jobbade vid köksbordet som är vitt? Så insåg jag att när man dricker och sen så liksom fastnar det i muschen så det. Blir det som en liten, så här, en liten skvätt. Så här.
Mm, man får den där penseleffekten. Så man tänker sig, vad kommer de här små?
Ja.
Kan man få av rödvin också om man har lite för lång mustasch och tar inte helt försiktigt när man lämnar glaset. Man får lite
ja, men det, ja, men precis. Liksom. Det kan vara farligt. Sitta mitt emot så kan man få en dusch.
Ja, eller få skjortan kan man ju ha fått mustasch.
Men för er trogna lyssnare nu då, så vet ni, vi har ju ett Instagram-konto där vi brukar lägga ut. Så att vi tar ju helt enkelt en bild nu. Och så lägger vi ut den på Instagram. Så får vi se Magnus skägg. Och ni får gärna kommentera där också. Mm.
Ja, men har du någon, innan vi lämnar skägget då, har du någon vision för vart det ska? Än så länge är det ju på tillväxt.
Ja, det är och sen så på grönbete.
Ska det liksom, men tänker du att du ska gå så här lite viking så att det blir två fläter ner så lite asterisk? Eller liksom en biker, en fläta i mitt? Eller skulle gå någon sån Game of Thrones
flätorna.
Julskägg eller liksom.
Om jag får säga så tycker jag att du är klar med det. Alltså jag tycker inte det. Jag tycker inte du behöver vare sig beta mer eller någonting. Nej. Håll, nu ska du hålla det som det är. Det är skitsnyggt.
Det var så här, jag har ju låtit det här vuxit då hejdlöst i vilket jag läste mig till då, att det är bra att göra. Sen går man iväg och liksom fixar frippan så att säga, klipper sig. Så jag har ju låtit det, så det är ju väldigt ostylat just nu. Det är bara en växt. Men jag tänker nog att jag håller det så här.
Just det.
Inte så mycket längre. Och inte...
För nu har ju det här skägget som man skulle kalla för Silja Line kapten skägg.
Kapten Haddock. Fast han har ju mer nerrakad. Han har ju mer skepparkransen.
Ja, skepparkransen. Men just den där, han ser ut som någon från, vad heter den, rederiet.
Han har varit mycket Tintin nu, både Kapten Haddock och Tintin med frickan. Ja.
Ja.
Men jag måste säga, ni är ju magiska att kunna prata skägg så här. Tala ur skägget så att
precis. Och nu är det ju så att du får väl komma ihåg att vi är en ekonomipodd kanske.
Ja.
Så att, men det är så trevligt när vi ses, Magnus.
Verkligen.
Jag vill också tacka för senast. Det var nämligen så här, Charlie, jag vet inte om jag nämnde det för dig, men jag var i Högbobruk för några veckor sedan.
Mm. Berätta för lyssnarna om Högbobruk.
Högbobruk ligger strax utanför Sandviken som också är nära Gävle då, där Magnus bor.
Sandviken som är känt för typ någon industri där de gör sågblad och grejer.
Ja. Ja, och bandelag kan man väl också säga.
Just det.
Sen har de en fint ställe som
heter Sveriges Högbo. Bästa coach bor också i Sandviken.
Aha. Ja, du ser. Ja, det finns mycket kring.
Magnus Almgren. Ja.
Ja, och då så kommer jag på så här att man ofta säger så här, fan, vi borde åka förbi eller vi borde ses eller man ska liksom så där. Men när jag passerar Gävle, vilket jag gör ibland, jag har dessutom en fru vars familj kommer från Gävle. Och då satt jag där och laddade bilen i vid Gävlebro. Och så
eftersom du har elbil.
Fick jag feeling och sen så drog jag ett mest till Magnus och frågade, bjuder du på ett glas vin? Eftersom han är sån hejare på vin och vi har hört talas om hans vinkällare. Och han svarade självklart. Så en kvart senare så drack jag kanske fan det godaste vin jag har druckit i hela mitt liv.
Och då har du ändå varit på Fransén tillsammans.
Så att ja, men jag vet inte, det är ju så här tillfället som gör grejen. Och bara det att få gå med Magnus till källaren. Han noga valde ut en flaska. Vi fick smaka. Och sen var man ju på väg på någonting bra där. Liksom, så att, det satt ju som en jävla smäck.
Kommer du ihåg vad du valde?
Ja, absolut. Det var en GD Vaira som kom då från Piemonte, nordvästra Italien. Dock inte smittat av corona, tror jag. Vi får se vad som händer. Men, och det, Claré heter det här som då är tillverkat på ett liksom väldigt, väldigt historiskt långt tillbaka sätt. Med, om jag inte missminner mig helt fel, i såna här amforer och grejer. Det här gör att vinet blir lite spritsigt. Det får lite, en liten touch av sprits och är ju då gjort på Nebbiolo som är en ganska dräpardruva egentligen, men det här blir lite så här läskande.
En blandning mellan käftsmäll och lite bubbel liksom.
Ja, fast precis. Fast den här blir ingen käftsmäll, för den här är liksom, man plockar ner tanninerna och håller syran. Så det här, välkylt, är ju en så här sommar. Släpps på tillfälliga, så man får och inte, alltså inga pengar alls. Kanske 159, 170 spänn eller något sånt.
Det är olika det där.
För jag vågar nog inte fråga vad det kostar, för jag känner så här att men nej, det är dock klart så är det så att ett vin för 50 spänn hade aldrig kunnat smaka så där bra. Det måste jag ju säga.
Nej, men det är ju något, det är ju, den är lite unik att få tag på. Det är ju få som görs i den stilen. Så stilen är
Ja, det var fantastiskt.
Roligt för er.
Ja, det var mysigt. Vi hade en mycket kort men intensiv, för vi skulle ju vidare sen. Så det var verkligen så här, titta förbi. Men det var skittrevligt.
Nu vill jag bara så att vi spar några mejl här. Du sa vi skulle vidare. Så det var inte du som körde efter en flaska vin.
Nej.
Bara, så har vi sagt det. Så kommer sitta tre personer hemma.
Och sonen som ju bara är 19 som fortfarande tycker det är skitkul att köra bil. Så att då passade jag ju på såklart.
Precis.
Så jag kunde två med ett glas. Och min fru också. Det var fantastiskt.
Ni lyssnar alltså på Tintins vinpodd.
Tema skäggpodd. Nej, nu fan måste vi på det här. Ja. Med ekonomin lite grann.
Nu ska vi prata ekonomi. Och idag är det ju faktiskt inte vi som bestämmer vad vi ska prata om. Utan det är ju ni. För att vi ska har ju samlat på oss här genom veckorna ett gäng lyssnarfrågor. Det är till att börja med. Det är så jädra kul. Det är verkligen. Ibland får man sitta och fejka och säga så här. Ja, det är roligt att folk hör av sig. Och så gör de inte det. Men nu är det ju verkligen så att jädra vad det folk hör av sig. Det är mycket frågor. Det är jättekul. Så vi ska se om vi kan bli överens om, men ännu hellre kanske bli oöverens om svaret på lite olika frågor, högt och lågt här, som kommer från er lyssnare. Så har ni egna frågor, fyll på, så gör vi nya såna här. Då hör man av sig till, hur är det nu?
charlie.och.mattias@gmail.com.
Det är inte svårare.
Ni hör ju vem det är som tar emot mejlen. Och vem som har koll på den biten. Ja, men det är bra. charlie.och.mattias@gmail.com. Vi är superglada för all feedback vi får. Vi har fått otroligt mycket bra feedback. Både att vi på hur vi kan bli bättre, men också tack och bra tips vi får och bra ämnen och frågor och sådär. Så det är skitkul. Jag har en rolig, vi måste börja den här med ändå ett härligt mail där vi också ska verkligen skicka en liten hälsning också här. Och då är det så här att det är någon som skriver så här: min sambo Helena och jag brukar ofta lyssna på er mycket intressanta poddavsnitt. Tack vare er har min sambo blivit mycket intresserad av privatekonomi. Ni har påverkat vår livsstil på ett mycket positivt sätt med allt från budget till uppföljning och mål. För några år sedan bestämde vi oss att ha ett ekonomiskt mål. Och det genom att spara ihop 1 miljon kronor.
Det är ganska rejält det.
Ja, det är ju bara ingenting man får för sig att dra ihop en mille. Nu i december, det här fick vi då i december, har vi sparat ihop 700 000. Och nästa jul så har vi trott att det, så tror vi att vi når miljonen.
Fantastiskt.
Vägen dit har varit lång. För vår egen del har vi en lite anonym blogg som vi skriver på för vår egen del om vår resa. Och då tror jag att de ändå inte har några problem att vi lägger ut den eller säger den. Som heter då now.com, now.com/motmiljonen. För min sambo är ni en stor inspirationskälla. Jag hoppas att ni skulle kunna ge henne mer inspiration om ni önskade henne gott nytt år. Ja, det är lite för sent för det. Men också en lycka till på vår resa mot miljonen.
Men det gjorde vi också när vi fick det.
Ja, det gjorde vi. Absolut. Men så det... jag skulle vara jätteglad om ni antingen kunde skicka ett kort eller om ni kunde skicka ett mejl eller någonting annat. Och då tycker vi att vi är värda att hylla Helena Jönsson från Ystad rakt upp och ner i våran podd och säga, fan vad grym du är. Bra smak har du och lycka till mot miljonen.
Men då måste jag rätta dig, Mattias, som har bott där, att det uttalas inte.
Nej.
Ystad.
Alltså Ystad, inte Ystad.
Ystad säger man inte.
Nej, Ystad.
Det är som Lidköping.
Ja. Mm. Nej, men det är ju grymt. Alltså, vad häftigt tycker jag. Sånt här, det här är ju anledningen till att man får inspiration och köra podden. Mm.
Och det är ju också så, man kan ju tycka, så är det nästan med all förändring man gör, att det är svårt att överblicka vilka resultat man kan få. Om någon säger så här, hur vore om du sparar undan en miljon? Då skulle man ju säga så här, är du helt från vettet? Jag har inte fått ihop 100 kronor än och nu säger du en miljon. Det är som när jag började träna, så hur vore om du gick ner 25 kilo? Ja, tjena du, jag kommer inte tillbaks igen. Men grejen är att när, det finns ju en effekt här. Det finns en effekt som den här både mentala och sen den rent ekonomiska ränta på ränta-effekten. Det vill säga att när man börjar göra någonting så får man mer att jobba med som gör att man får bättre resultat, som gör att det blir roligare, som gör att man blir mer insatt, som gör att det rullar på. Och ibland tycker jag, i det här, om man ska vara lite gubbig kan jag säga, i det här sista minuten samhället vi lever i, så är det sällan vi sätter igång såna här resor därför att vi säger det kommer ändå inte bli någonting, eller det går fortare liksom, eller vad det nu är för någonting. Men det är svårt att överblicka hur en liten förändring över tid kan skapa enorma resultat. Här är ju en familj som på riktigt började lyssna på podden och inom ett år har 1 miljon på kontot.
Ja, jag tror att de är på lite längre i och för sig. Men ändå, ja. Men det är ju helt fantastiskt att de får komma upp till 1 mille. Det är ju otroligt mycket pengar.
Visst är det det.
Och naturligtvis har de uppenbarligen väldigt bra förutsättningar. Jag vet ingenting om deras liksom så. Men det är klart att man behöver inte känna sig nedslagen. Jag menar, man kan sätta upp ett mål på 50 000 eller 10 000 eller 100. Men det behöver inte vara 1 miljon. Sen är det ju fantastiskt att man kan lyckas.
Har du haft något sånt sparmål? Så här, kommer du ihåg något så här, nu ska vi få ihop till det här?
Nej, men jag har alltid kämpat efter att amortera. Alltså, jag är allergisk mot lån. Och då har jag alltid varit. Och just där, sen har man kommit till lägen där man faktiskt måste ta ett lån. Vid bostadsaffärer och annat. Men hela tiden så har jag strävat efter att liksom hålla nere dem. Som har varit ganska ekonomiskt inte särskilt klokt. För att det hade varit mycket bättre om jag hade låtit de där pengarna jobba istället för att amortera. Men det är magkänslan som vi har nog varit väldigt hårt styrda av att amortera.
Just det.
Istället för att vara smarta. Och det där sitter i liksom, jag vet inte vad det där har varit. Men nu känns det väldigt skönt att man sitter i en bättre situation.
Det kanske inte, men som du säger, även om det inte har varit ekonomiskt det bästa jämfört med att investera pengarna. Så har det ändå fått igång det tillräckligt för att det ska bli av. Och det är ju ett värde i sig själv det också.
Hur känner du Magnus?
Har du något sparmål?
Nej, men jag har nog aldrig haft antal kronor eller ören, utan för mig är det viktigt att livet består av ett antal ben som jag tycker att man behöver säkra upp. Det här vet jag, vi har pratat om tidigare i en podd. Jag tycker det är väldigt viktigt, för händer det någonting i ens liv, man kan ju bli av med jobbet eller man kanske skiljer sig eller vad det nu kan vara, man åker på en smäll på fastigheten eller ja, så behöver det finnas förutsättningar. Och det är också liksom när ett ben viker sig som man behöver förlita sig på att de andra bär upp en. Och där tycker jag att oavsett om man pratar kronor eller ören, men att det finns en ekonomisk trygghet. Jag brukar tänka så här, om jag skulle vilja säga upp mig från jobbet och starta något och prova om det funkar, hur mycket pengar behöver jag då för att liksom snurra? Och så har jag tänkt att så här, okej, eller skulle jag bli av med jobbet eller skulle jag bli sjukskriven eller något där, så behöver jag fortfarande kunna leva det livet som jag lever. Så där tycker jag att snarare än kronor och ören så har det varit att jag vill känna mig trygg med om det händer någonting. Att
kunna odla skägg på heltid.
Men man får också säga att du, Magnus, alltid, eller så här, upplever att alla affärer du gör, från det lilla till det stora, så känns det som att du är väldigt om dig och kring dig. Alltså då menar jag bara på ett positivt sätt. Så att du, allt från när du går och handlar mat så har du koll på priserna, till att du ska bygga hus, har koll på trävirket och hela den här grejen. Det känns som att i både det stora och det lilla, så, och det måste ju göra en ganska stor sak på helheten till slut.
Ja, men liksom. Precis. Och det är intressant att du säger det, för när du läser det här mejlet för oss så tänker jag precis på de här sakerna. Och som du säger, också säger Charlie, att det behövs många gånger så lite för att göra så stor skillnad, och man behöver bara komma igång. Och det kan vara samma sak med träningen eller annat sparande. Jag har på vägen hit så ringer en god vän från Örebro där jag är uppvuxen, och han har börjat spara i på börsen och är superglad liksom, när det har gått upp. Och han säger på vägen då att här, ja, men det här är nästan beroendeframkallande. Och jag tror också, oavsett om man sätter upp liksom, fast kronor och ören, att resan måste vara rolig och det måste vara liksom, glädje i det. Jag tycker att det är glädje. Jag gläds åt att jaga priser och hålla koll på de här. Så här. Men det gör ju också att det blir ju roligt och intressant. Så jag lägger gärna tid på att googla eller på att liksom, ta in fler offerter eller... Så jag, det är inte bara målet som är kanske det viktigaste, utan glädjen på vägen dit som min kompis känner nu att så här, oj, kolla, pengarna växer. Han håller på nu i 2 veckor, förvisso väldigt riskfyllt, men han har plockat ut då det han har stoppat in och bara jobbar med vinsten just nu. Mm. För han vill inte ta den ekonomiska risken, alltså annat än det han har tagit hittills. Men bara den här glädjen att höra honom så här, nu har jag tjänat så här många pengar igår och idag och... Och det går ju upp och ner givetvis, och det finns ju inga garantier. Men jag tycker att det är intressant att se hur man kan bli biten av saker när man verkligen hittar. Men man måste ju komma igång för att bli biten också. Det är ju det som är tricket, tror jag.
Ja, men det är häftigt. Och just även i det lilla, det som vi brukar göra regelbundet, är att, ja, men ofta, i alla fall om du pratar mat och skafferiet hemma, så är det som jag har upprepat i podden, som jag ofta säger till dig, Charlie, det som är lika illa som att få en p-bot är att få slänga mat. Ja. När man går igenom skafferiet och kylen och frysen. Jag mår så jävla dåligt när jag slänger mat. Det finns en princip i det där. Spelar ingen roll om det är havregryn som har kostat 14,90. Men när den är dålig så... Det stör mig något. Så det är sånt jävla slöseri på något sätt. Och det där har vi försöker att jobba med. Så att nu när man... Brukar vi regelbundet kolla igenom skafferiet. Och sen titta så här. Vad är det som håller på att gå ut? Eller man har det så här... Någon påse majsmjöl för att man skulle göra någonting med den. Om man har någon polenta, om man har... Ja, men så här, olika...
Polenta är väl överskattat ändå?
Nej, jag tycker det är skitgott.
Det är ju bland det bästa
Ja, men var det nu?
Fick det på lunchrestaurangen idag. Det är ju alltså polenta.
Ja, jo, men oavsett så har man ju då... Det kanske ska vara något sånt. Så man har köpt en sån där påse och sen så står den bara där. Och då är det rätt häftigt. Och sen har vi vänt på det då. Sen har jag liksom tittat recept på polenta. Och det där har ju liksom vår dotter uppskattat jättemycket och sagt, vad härligt det är att vi äter så mycket receptmat plötsligt. Annars har man ju snurrar man ju på lite samma rätter. Och sen att vi kör väldigt mycket mer vägg nu då, så har de där grynen av alla dess slag och torkade sojabönor och allt vad det har börjat kommit till användning. Och det gör ju enormt mycket pengar på en vecka.
Men får jag säga en sak när det gäller målen här?
Ja.
Något som upprör mig, nu hoppas jag att Helena och dem inte är där, men det är ju det här att när man inte har något mål med att spara. Och nu menar jag inte mål i form av kronor och ören, utan vad fanken ska jag göra för pengarna? Mitt värsta är ju människor som sparar för sparandets skull. För mig är sparande att man skjuter upp konsumtion, alltså möjlighet att konsumera mera, fast hållbart givetvis. Men konsumera mera är ju varför jag avstår konsumtion idag, för att kunna konsumera mera.
Just det.
I framtiden. Det är ju bara... Men det här att bara så här... att ha en miljon på kontot. Fan, det är väl ingen livsglädje? Eller? Inte för mig.
Nej, jag
inte...
förstår vad du menar, men jag tänker att det finns ju en del människor som dels är drivna av att göra rätt. Så att ordning och reda, löning på fredag, man ska göra så här. De människorna har ju oftast, liksom, vi har 12% i månaden sparar vi vinsten. Och, liksom så här, och det får man ju resultat av. Men oftast så blir man ju ingen lycklig av det. För att man upplever ju inte någonting annat än att man gör det man... Alla borde göra åt. Sen tycker man andra är idioter.
Sen nej, finns men det man är ju trygghet sparar... måste jag ju då
slänga. Jo, men, det är inte det alla som... men då kanske man inte gör det för trygghet. Och några är ju väldigt trygghetssökande. Ja. Men människor som är väldigt trygghetssökande, paradoxen är ju... En person som i huvudsak är trygghetssökande letar ju hela tiden efter faror. Det är ju liksom per definition vad det är att vara trygghetssökande. Man försöker förekomma alla faror. Så att grundfokus i livet är att försöka få syn på alla faror. Och tyvärr funkar ju annan så att den är jättebra på att hitta precis det man letar efter. Så om man går omkring och letar faror hela tiden, då går man ju omkring nu, har man isolerat sig med munskydd och pratar inte med människor som har tittat på italiensk tv. Liksom. Så att jag menar, det är ju då tror jag också sällan man kommer till att nu har jag så mycket pengar så att jag är trygg. För man kan alltid hitta på ett nytt scenario då som ställer till det. Så det är väl någonting att balansera där, att ha någon så här rimlig...
Ja, men för mig är trygghet kan ju vara ett mål. Men jag kan ju, sätta upp ett mål. Ja, men precis. Liksom. Ja. Och sen om jag har sparat ihop nu 300 000, för jag tycker att det är trygghet om det nu skulle vara så. Och så kan jag väl fortsätta att spara. Men då behöver jag ju göra något för pengarna. Jag tycker man ska ha mål.
Men vad skulle du säga då till Helena och hennes kille? Vad ska
nej,
de,
men jag hoppas att de har ett mål med
som
den
skulle
här
kunna
miljonen.
Vara till exempel vad då?
Ja, men om de kanske vill köpa sig en sommarstuga eller de sparar
men
ihop. Det kanske ska
de
vara
för en... Sa de inte vad de hade det till? Fanns det inte en hemlig grej där om resa? Var det inte det som var... Vad hette den där... Vad hette bloggen?
Ja, men om våran resa, alltså resan till miljoner.
Alltså, ja, precis.
Okej, det var resan till miljoner. Jag tror de skulle använda miljoner till att resa.
Nej, men precis. Men att man sett, jag tycker att Helena och de verkligen ska ha ett mål också. Mm. För det är ingen som dör lyckligare för att man har 1 miljon på kontot.
Nej.
Men jag tänker att man kanske blir lyckligare för att man har haft tid i sommarstugan eller att man... kanske känt den här tryggheten kan ju också vara en sak. Men ett sätt att kvantifiera den och sätta upp nya mål och göra saker för pengarna. Var liksom saker som gör en lycklig.
Så ditt råd
jag kan berätta nu att nu är de, jag gick in här och tittade parallellt på och deras kapital är nu 750. Mm. Så att de har ökat med 50 000 sen december.
Men då kan vi väl tipsa då, kommer de upp i 1 miljon och fortfarande inte har en idé vad de ska göra, då kan de ju sponsra den här podden ett par månader, kan vi säga. Presenteras i samarbete med Resan till miljoner.
Men det är ju fantastiskt kul. Vi kan väl be dem nu då. Ja. Jag hoppas ju verkligen att de lyssnar, att de har fortsatt att ha inspirationen kvar. Mm. Så kanske de kan få återkomma till oss och berätta vad det är de faktiskt ska göra med.
Det skulle vara
vad målet är. För det är det du efter... Du frågar lite efter det här. Ja. Du vill gärna, du tycker det här är fantastiskt det de gör. Men du vill också att... Du hoppas innerligt att de har ett mål.
Ja.
Och då menar du att det kan vara allt från sommarstuga till vad då?
Nej, men det kan vara sommarstuga eller resor. Eller jag tycker också att pensionssparande... Exakt.
Går pension tidigare?
Pensionssparande kan ju vara så här. Även om det är framskjutet så kanske jag har bestämt att jag vill ha 2 miljoner kronor extra. Att dagen jag går i pension ska jag göra 4 resor runt jorden. Och det kostar 2 miljoner kronor. Det är ett mål. Så här, även om jag inte liksom checkar ut nu och konsumerar. Eller liksom. Men jag tycker det är viktigt att man gör...
Men om de fortsätter så behöver inte pension. Så de kan ju spara som de gör. Det kanske är deras pensionssparande de ägnar sig åt.
Absolut. Men då är ju det.
Och då är det okej, menar du?
Ja, jag menar mer bara sen när man...
Klart, vi kommer inte sitta själva på någon som har sparat undan 1 miljon.
Nej, tvärtom. Jag är så jädra imponerad.
Vad vi kan säga till det är ju att när de är uppe i sin miljon så är det väl inte mer än rätt att de får komma hit till studion. Så bjuder vi på ett glas... Vad heter det nu då?
Claré.
Ja,
och så gör vi en liten poddinspelning.
Ja.
Så där hör ni. Ni har en stående inbjudan. Det är bara att svara på mejlet så bokar vi upp ett datum när ni tror att ni är mål.
Ja, det är bra. Ja. Det var väl fantastiskt.
Har vi någon ny fråga?
Ja. Vi har ju massor med frågor. Vi har en fråga här som jag måste ta också som är så kul. Från våran... Vi hade ju en lyssnare som var här förra året.
Jag gillar det. Vi hade ju en lyssnare.
Ja, men som var här. Men den första lyssnaren som kom till oss till podden.
Ja, precis.
Som heter Henriette. Som var. Hon var med i podd nummer 105.
Mm.
Så det är ju ett tag sedan. Det är ju fan långt över. Det är ju mer än ett år sedan. Och då har hon skrivit så här: tack för senast, var supertrevligt. Och ni var hur trevliga som helst. Sån energi ni utstrålar, härligt.
Ja.
Vad glad man blir.
Men så är det ju. Men folk som inte känner oss tror ju att vi är så arga och ska klippa folks kreditkort.
Jag tror att de tror att du är ganska bister och bitsk. Men de tycker nog att jag verkar snäll.
Där kan ni svara om ni håller med om Charlie och Mattias.
Nej, nu har det snart gått ett år sedan jag var med i en podd och mycket har hänt. Jag har till 90% gjort som ni sa, radera min mail från nyhetsbrev med mer. Det har gått ganska bra. Har kvar vissa, det jag ändå handlar för att kunna se bla 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 bla. Lyssnade på ert avsnitt om rädslor och jag tänkte på mycket på hur jag har ändrat på detta år. Från ett fast jobb till att nu studera och allt som har med det att göra. Och sen beskriver hon lite grann om det. Men sen skriver hon så här, nu till frågorna. Jag vill nu under 2020 dra åt konsumtionen ännu mer. Jag vill komma in i en tanke där, och ett sätt där jag endast köper det jag behöver och det som räknas som behövligt. Jag vill helt enkelt veta vad som är lämpligt att ha till exempel i kläder för ett år. Totalt köpstopp kanske om det går ytterligare ett år. Men vad är då en rimlig konsumtion för en familj, 2 vuxna och 2 barn på 3 och 7? Vad kan man räkna in som behövligt på ett år och vad som inte är behövligt? Hur mycket pengar behöver man lägga på olika saker som familj? Och då tänker jag, Magnus då.
Mm.
Du har ju typ 2 barn som inte är 2, eller som inte, ja men inte 3 och 7, men inte så långt ifrån.
Nej.
Hur tänker du där då? Vad är rimligt?
Ja, nummer ett skulle jag vilja säga så här, det har ju visat sig i undersökningar att den som avstår konsumtion upplever sig som lyckligare. Så jag tycker bara det här att Henriette vill testa att avstå konsumtion är ju imponerande och jag tror att hon kommer må ännu bättre av det.
Har vi någon tes om varför människor som avstår konsumtion?
Eller vadå, vad menar du med avstår konsumtion? För konsumtion för mig är ju ändå att man, ja men handla måste man ju både det ena och det andra.
Men idén här är att om du handlar mindre blir du gladare.
Ja, precis. Ja. Det är ju vad undersökningen visar. Och då är det ju faktiskt de som har haft köpstopp som man har gjort undersökningen på. Mm. Totalt köpstopp då. Det som är ju att det vi liksom har på oss och det som vi har som rullar i vardagen, det kommer man ganska långt på i form av köpstopp. Så man klarar ju ganska långa perioder utan att faktiskt konsumera nytt. Sen är det klart att om barnens hängselbyxor går sönder så behöver jag kanske köpa ett par nya om det inte går att laga dem. Men att, om alla bara tänker efter att så här, det jag har runt omkring mig och det som liksom så här, hur långt skulle jag har ju kanske 10-15 par jeans. Jag menar, jag skulle ju kunna ha det livet ut om jag lappar och lagar dem. Mm. Nästan. Mm. Förstår ni tanken? Så det är mer att så här, bara sansa sig och titta runt omkring sig så skulle man ju kunna avstå betydligt.
Vad jag har noterat, det är ju att generellt sett, dels att stänga ner liksom så här köpstopp då, på ett område eller två eller tre. Det som gör mig lyckligare med det är ju att jag spar ganska mycket tid och energi. Det är liksom ett område jag inte behöver engagera mig i. Som trogen lyssnare vet att jag äter ju bara en gång per dag. Sen 1,5 år tillbaka. Jag har liksom konsumtionsstopp på mat fram till middag liksom varje dag. Mm. Jag är ätfri som det heter. Och det funkar skitbra för att det är så mycket jag slipper engagera mig. Jag håller inte på med de där grejerna och jag tänker inte på det. Och jag ser fram emot när jag ska äta middag. Kan jag se fram emot halva dagen och det är ingen ångest eller att jag känner mig så du får inte äta, jag är vuxen, jag får precis vad jag vill, jag har bara valt att liksom göra på den här modellen, så, liksom, så tror jag att det blir med köpstopp också på något sätt, att jag förstår att man blir lyckligare av att så här, jag lägger ner det där med kläder och behöver inte kolla på en enda artikel om så ska du vara klädd i vår, jag har de kläderna jag har. Ja. Det finns ju människor som har provat att köpa upp sig på en, alltså att man har en som en uniform. Det här är min, jag har en sån vit skjorta, jag har en blå slipover. Och sen kör jag bara det. Så att jag har slutat att engagera mig i modefrågan. Och då får man ju uppenbarligen tid och energi över till annat. Så jag menar, det där tror jag, inte i alla områden av livet. Det vore jävligt tråkigt om jag äter samma tak till middag, har alltid samma kläder, åker till alltid samma resmål och alltid tränar på exakt samma, liksom så här. Mm. Det är klart att det vore tråkigt, men jag tror att vi har något att vinna på att stänga av ett par områden och engagera oss mer i de andra. Då, liksom.
Men hur tänker du det? Absolut, jag är med dig. Men om man har barn som är 3 och 7 år, de växer ju så det knakar i perioder. Hur resonerar ni kring just kläder och den biten med barnen? Hur gör ni?
Nej, men jag tror att det är viktigt att barna behöver till viss del, tror jag, stå utanför köpstoppet med tanke på att de växer och det går sönder saker och de behöver ju liksom få konsumera och ha ordentligt. Men däremot så tycker jag att man kan vända på det och titta på sig, vad kan jag köpa begagnat i den här, om man nu vill leva lite mer liksom recycle och tänka på miljö eller, och pengar givetvis, för det är ju såklart billigare att köpa. Men sen har jag tänkt på
innan du går vidare på det där med begagnat, också så här att byta. Alltså att bara lägga ut på Facebook och säga, jag har en 2-åring som har vuxit ur grejer, jag har en 7-åring som har vuxit ut grejer. Så en annan som säger så här, men bra, då kan jag byta en kasse utvuxna för 2-åringen, för jag har en 1-åring här hemma, mot en kasse liksom utvuxen för en 8-åring, för det har jag här hemma. Alltså Primus, han växer ju så fort, så att om jag ska gå och köpa några snygga markesins och grejer till honom, de är ju för korta, han flaggar ju redan innan han kommit ut ur butiken liksom. Ja. Han växer jävla fort. Och ja, så är det så här, men det är ett sämre kvalitet. Skitsamma. Liksom, du vet, vissa dagar kommer när man slitit ut ett par byxor på en dag. För att då har han kört, liksom, det var ingen snö, men vi körde pulka i alla fall. Jag hade ingen pulka, jag körde på byxorna. Då spelar det ingen roll vad det är för kvalitet. Nej. De är slut efter en dag. Och då är det skönare att veta att jag har fått dem där i någon kasse någonstans. För att jag går bort någonting annat. Men bara säga det om det. Det där kan jag uppleva nu när jag har slutat med bil också. Ja, men du vet, jag har ingen bil. Ja, men hur är det då? Så skulle jag åka till Västerås och göra grejer. Ja, hur många minuter tog det? Jag tänkte så här, jag ska hyra en bil. Gick in på någon uthyrningsställe. Nej, de hade ingen bil bredvid mig. Så plötsligt slog det mig. Men varför ska jag hyra bil? Jag provar. Så bara la ut till mina vänner på Facebook. Hej, jag ska till Västerås i helgen. Är det någon som har en bil som inte kan använda? Jag hade 2 bilar inom 20 minuter som bara, vi är ändå i fjällstugan. Eller, ja, det kan absolut. Alltså, så här, det är inte svårt om man tar några minuter och letar alternativ. Nej. Det är likadant med barnvakt. När vi hade en bra barnvakt i Primus, varje gång vi behövde barnvakt, det första man tänker är så här, men vi ringer henne och hör och så betalade man för det.
Mm.
Och så glömde vi bort att man kan också höra, har han någon kompis han vill sova över oss? Har vi några syskon som bara skulle bli glada att han var just där och så vidare? Men det blir så lätt att slänga pengar på det så är saken löst direkt.
Mm. Mm.
Ofta tror jag, om man gör köpstopp så får man också lite kreativitet och säger så här, nu behöver vi mer kläder till en sjuåring. Men nu har vi köpstopp. Hur kan vi lösa det på något annat sätt? Och det tar inte så jävla många minuter så hittar man på något.
Det där tror jag är jättebra. Och en, som på tal om kläder och där, vi har ju ett ganska stort umgänge med barn ungefär i samma ålder.
Mm.
Och lite zigzag ålders. Men där slussar vi ju liksom kläder emellan varandra.
Mm.
Så när min treåring har vuxit ur kläderna, då åker det till nästa treåring. Och vi får en kasse från någon fyraåring. Så bara att höra sig runt i vänkretsen med som har barn, där det är så här, ska vi byta eller kan jag få? Eller annars så kan du åka till återvinningen, och det är väl gott. Liksom, om, men du kanske kan få en hel påse med kläder som någon tänker gå till återvinning med.
Och det här känns ju som att man måste bara våga fråga. Det handlar ju inte om att man är en fattig lapp eller att man är synd om barnen, att de ska behöva gå i begagnat. Utan det är bara hål i huvudet att inte nyttja vänkretsen och göra de grejerna.
Och jag påstår att de flesta av oss, eller jag vill säga så här, jag tror att i alla fall vi som sitter här skulle kunna öppna garderoben hemma och hitta 5 plagg som är i stort sett inte använda.
Mm.
Jättefina. Men vi bara noterar nu när vi har hängt där ett år. Det verkar inte vara min grej. Nej. Jag verkar inte använda den här. Och det en del människor gör nu för tiden som är fantastiskt. Då samlas man och bara säger så här. Ta med en flaska vin, ta med 5 plagg som den inte använder. Jaha. Så byter med varandra. Så får jag några sköna grejer som jag på riktigt kommer att använda. Du får några tröjor av mig som uppenbarligen jag inte sätter på mig. Trots att det kändes en jättebra idé när jag köpte dem.
Ja.
Liksom. Färdigt och klart. Inte en spänn har spenderats liksom.
Jo, min fru som återigen då, har ju flyttat på tal om kläder. Då sa vi så här, nu rensar vi ut ordentligt i garderoberna som har funnits. Ja. 4 fyllda svarta sopsäckar med kläder åkte till återvinningen.
Mm.
4 säckar, kan ni tänka er?
Ja, det kan jag tänka mig.
Och det är det här jag menar. Ja, det kan,
hur kom de in, tänker man?
Ja. Nej, men då, det är det jag menar. Om man bara tittar runt omkring sig så har man ju så otroligt mycket för att faktiskt, det är ju så här, villhöver. Behöver man eller vill man eller villhöver man liksom så där. Ja, jag kanske faktiskt inte behöver.
Och det är, ju här, precis som hon lärde sig när vi var här förra gången, att boka av sig på nyhetsbreven, det är det man har att vinna här.
Mm.
För har jag ett nyhetsbrev som berättar vilka olika produkter det är rea på, idag är det rea på kuddar, idag är det rea på gardiner, idag är det rea på ljusstakar. Varje gång är det ändå som att min hjärna gör en liten slovish och säger, behöver vi nya gardiner? Behöver vi nya kuddar? Hur är det med ljusstakar? 3 frågor jag aldrig hade ställt mig annars och varit precis lika lycklig i alla fall, trots att det inte är någon senaste gröna.
Ja, men precis. Och det här kan vi applicera inte bara på kläder, utan det här finns ju allt, man kan tänka sig allt kring
familjer. Folk frågar hur gammal vad jag har för iPhone. Jag vet inte varför nummer. Jag vill inte lära mig det, för då kommer, om jag blir, det är lite samma som förra frågan. Om jag blir intresserad, kommer jag öka mina krav. Om jag ökar mina krav kommer jag spendera mer, blir jag mer intresserad. Och helt plötsligt så lever jag något liv där jag ska ha någon ny mobiltelefon.
Ja. Och du kommer tillbaka till flytten igen, men jag tycker det är relevant för den här frågan. Vi rensade också ur frysen när vi väl skulle flytta den. Det här är ju en sån intressant sak. Det är ju ett vanligt spartips där det är så här, rensa ur frysen och äta ur frysen. Och så där. Mm. Men om man i grund och botten plockar ur allting i frysen och tittar så att det inte har gått ut och sen sorterar frysen utifrån vad vi ska äta i, alltså när man ska äta ur den. För det är lätt att säga att man ska äta ur den och så gör man det. Söndagssteken, den där steken som har legat där jättelänge. Men så här, ska du äta ur frysen så behöver man ju jobba på lite.
Mm.
Det är ju nästan varje dag du behöver plocka någonting ur frysen för att liksom börja tunna ur den.
Mm. Så det är superintressant.
Frysen är ju så här, så ut med allting, bort med allt gammalt, för det kan ju finnas gamla svampar eller allt möjligt som man har fryst där. Sortera frysen utifrån när behöver vi äta vad.
Mm.
Och sen bestäm att man plockar upp. Det är inte så här, den där frysta köttbiten, den lägger du ju i kylen för att den ska ju tina tills imorgon eller tills ikväll. Eller. Men vad är varje dag och plocka ur någonting så kommer man ju se att den här frysen, den är många tusen lappar i.
Mm, jösses. Otroligt. Men det är lite som mitt skafferisnack innan. Det är lite samma sak. Mm. Man bara, så att ta tillvara på det. Hitta recept då på det man har i frysen.
Ja.
Sen, vad ska vi ha den där svampen till, eller när ska vi äta den där biffen eller vad det nu kan vara då?
Finns ju receptsök. Jag hade häromdagen så hade jag spetskål hemma och så visste jag så här, vad fanken ska jag göra med spetskål?
Ja, det går ju så mycket roligt att göra spetskål.
Det älskar gör
spetskål.
Ja. Precis. Och då hittar jag ju spetskål och så hittar jag ju då att jag hade lite färs. Men då kan man ju få recepten. Då skriver man bara ingrediensen så spottar han ut ett recept. Så jag skriver så här, nötfärs och jag har spetskål, så bara tjuff. Kom det 4 recept så bara den där tar jag. Det har jag
alltid. Ja, men precis, och använd frysen för vad den borde. Ta tillvara på mat, men håll inte på liksom att köpa på en massa saker i frysen. För det, sen är det rätt vad det är, så går ju även den maten ut. Och sen plocka, är det frysbränt och smakar skit.
Plocka ut fransyskan, skriv fransyska, få ett recept. Köp eventuellt om du behöver.
Det här är en av mina akilleshälar. Att jag har en tendens att lägga in saker i frysen och inte skriva på.
Ja, då
är det här. Eller hur? Hur svårt det är egentligen att bara köpa lite etiketter och
skriva. Ja, men alltså, går ju skitfort. Men så står man där. Är det här köttfärssås? Är det chili con carne? Och sen så bara, nej, men det är nog chili. Vi tinar upp den. Bara, nej, kladdkaka. Du vet, så här, man på riktigt. Det är ju verkligen.
Och sen när det blir lite frysmak på den så smakar det inte. Det blir inte gott. Alltså, det vill man inte.
Nej, men mest är att jag inte listar ut vad det är. Nej, så att det blir nej, det ett akt och då börjar man inte tina något om man inte vet om det är pizzabitar eller om det är någon ragu. Liksom. Ja. Nåväl.
Nu har vi en ny fråga här.
Nej, det har vi inte.
Jo.
Nej, för vi har spenderat vårt programtid för idag.
Nej, men vi tar en fråga till.
Och nu är den sista.
Ja.
Sen går vi hem.
Ja, sen går vi hem.
Den sista.
Jag tänker, jag tittar på Magnus här. Jag tror att Magnus kan ge det bästa svaret. Hej Charles Mattias. Jag har nyligen börjat lyssna på er podd. Och de senaste veckorna har lyssnat på de första 100 avsnitten. Mycket lärorikt och bra. Superkul. Tack för det. Generellt så talas det mycket om indexfonder. Min bank har bara två indexfonder. En global och en svensk. Gäller för indexfonder likt övriga fonder aktier att man bör sprida sina risker eller är risken som sprider dessa fonder att det inte behövs? Det vill säga, borde jag skaffa fler ISK-konton i fler banker för att köpa deras indexfonder eller kan jag nöja mig med en? Det gäller en placering i det här fallet då om runt 50 000 samt ett mindre månadssparande ifall det påverkar, skriver Beatrice. Då tittar jag på dig Magnus, ja, det här känner jag att du får gärna få svara på.
Absolut, indexfonder, för alla som inte vet vad en indexfond är, så är det ju att man köper då aktier i ett specifika bolag. Man kan köpa något som speglar då hela börsen exempelvis, eller man kan köpa ett index som speglar en viss bransch. Det kan vara att man bara köper stålbolag eller bara gruvbolag eller vad det nu skulle kunna vara. Så index finns i väldigt spridda. För pratar vi då att man följer kanske den globala börsutvecklingen, så är det ju en väldig riskspridning. Går det ner i Sverige som du har gjort här för senaste tiden, så kanske går det upp i USA.
Men om man säger att i det här fallet så pratar vi om en bank som har två. Då är det högst troligt att inte att det är en som är stål och en som är klädindustri, utan det är högst troligt att det är en precis. Som är svensk indexfond och en global indexfond. Eller kanske precis. En europeisk. Ja. Eller liksom.
Men jag bara tänker att man behöver veta om att det finns ett spann från extremt stor riskspridning till jättesmalt.
Men vad är motsatsen till indexfond? Alltså man ska förstå, om man tänkte så här, det där du beskrev lätt som alla fonder. Vad skiljer detta mot någonting annat då? Just indexfond är ju den att det inte sitter någon sen och pillar och har åsikter så
Nej,
mycket.
Men precis. Exakt. Mm. Den är inte så aktivt förvaltad utan passivt förvaltad som man brukar säga. Den ska ju bara liksom återspegla eller spegla det indexet som man följer.
Då har man en indexfond som ska ta Stockholmsbörsen. Då sitter det ingen snubbe där för en dyr avgift och säger, jag tror att det kommer gå bra för H&M, utan han säger, vi köper proportionellt lika mycket H&M som vi köper Sandvik som vi köper det här. Och sen så går Sverige som det går. Liksom.
Ja, precis. Mm. Jag tycker i det här fallet då att finns det en global fond och en Sverige indexfond som i det här fallet, så kan vi ju ändå se nu senaste tiden när börsen faktiskt har rasat, att hade vi haft Sverigefonden så hade det gått betydligt risigare än om vi hade haft globalfonden. Så jag tycker att så här, en globalfond kommer man, alltså en indexglobal fond kommer man väldigt långt med i form av riskspridning. Så det tror jag att man kan känna sig ganska trygg. Och de flesta, om man går in och tittar på, kan man göra på morningstar.se som en oberoende sajt. Så vi inte gör något. Men går man in där och tittar på och sorterar på indexfonder, och man kanske tar globalfonder, så kan man gå in och titta på respektive fond, vad det är för innehav. Och jag tror, eller jag är ganska säker på, att går man in och tittar så jättemånga ser ju då givetvis likadana ut, att innehaven är likadana, det är samma bolag man köper, det är samma fördelning. Det här beskrivs ju i fondbladet, var om de har någon liten nisch någonstans eller att de så här, får köpa eller inte köpa någon. Men överlag så ser alla indexfonder likadana ut, så det är ingen större idé i det här fallet att gå till en annan bank och köpa ytterligare en global indexfond. utan då räcker det nog. Däremot så bör man väl tänka till på var på riskskalan vill jag ta den svenska som är högre risk eller vill jag gå på den globala som är större risk.
Och det viktigaste här med indexfonder är ju att halva poängen med indexfonder är ju att det ska vara låg avgift.
Ja,
att man inte betalar något extra för att någon ska sitta och kristallkula.
Men som i det här fallet då när hennes bank då egentligen bara har två indexfonder, en global och en svensk. Tycker hon ska ha lite av varje, kan hon behålla den och lägga lite i, pytsa lite i respektive?
Ja, men nu hamnar vi på min personliga åsikt givetvis. Men jag hade ju kanske valt att ha lite, majoriteten kanske den globala för att få med krydda med den svenska hade ju varit intressant.
Vad är poängen med en svensk indexfond? För det jag nämligen känner människor i Norge, det är ingen i Norge som pratar om värdet av svenska indexfonder. Då pratar man nämligen bara om norska indexfonder. Så vad är det som gör, är det inte lite så här jag hejar på MFF-grejen att vad är det som gör att just vi ska ha svenska indexfonder? Finns det något belägg för att det skulle gå bättre just för Sverige om kommande 20 år än för lettländska indexfonder eller franska indexfonder?
Jag tror så här, du känner ju marknaden förhoppningsvis lite bättre.
Fast poängen med en indexfond är att jag ska slippa sitta där och känna så mycket på marknaden. Eller?
Ja, absolut. Visst är det så. Men jag menar mer att här, på norska börsen så vet inte jag att Statoil heter det väl inte nu för tiden, men så här, jag har kanske inte lika god insikt eller nås av rapportflödet i de svenska. Här har jag ändå så här, vi får rapporter om svenska marknaden. Då skulle jag investera i norskt index, så skulle jag vilja få rapportering kanske på norska marknaden lika mycket som den svenska då, för att kanske parera. Eller.
Min högst ovetenskapliga åsikt om detta är att om jag bor i Sverige och en del av den svenska ekonomin så har jag redan en stor riskexponering om hur det går på Sverige bara genom att bo här.
Mm.
Får jag behålla jobbet, hur kommer löneutvecklingen bli, hur blir det med priser och sådär. Så jag tänker egentligen att det borde vara smartare att då, om man vill sprida risken, att ha indexfonder på just vad som helst annat än just Sverige.
Mm.
För det är jag indirekt redan exponerat för ändå.
Mm.
Om vi ska prata risk så du ska säga att global är bättre eller faktiskt till och med norsk är bättre än svensk.
Ja,
men sen finns det ju den här Heja Sverige-effekten då. Så det är klart att om vi sätter våra pengar i svenska bolag, om det är många som vill köpa aktier i svenska bolag, för så blir det ju om vi är många som köper svenska indexfonder, så flödar in mer kapital i de bolagen och svensk näring går bra, vi kan anställa fler människor i de här bolagen och så vidare. Så det finns ju ett visst stödköpsvärde i sådana fall att vore det bättre om vi skickar våra pengar så att det skapar arbetstillfällen till mina barn istället för till norska barn.
Mm.
Men rent riskmässigt så finns det väl ingen. Det finns ju ingen logik att det skulle vara bättre som i svenska.
Jag hoppas Beatrice att du hör de här två herrarna, snillena spekulerar här. Jag tror inte vi kommer fram till något mer svar, men jag hoppas att det ändå hjälper
men
lite.
Men jag fick en följdfråga baserat på det här med ISK, att öppna flera ISK:er överallt. Mm. Ska det behöva vara så att man ska behöva en på sig i varje bank eller på massa olika ställen för att kunna ha saker? Hur många olika påsar ska man behöva ha som egentligen skulle kunna innehålla alltihopa?
Ja, i dagsläget så behöver du ju ha det, för det finns ju ingen någon form av liksom samlingspunkt. Det hade ju varit intressant tanke att ha ett ISK så att man liksom kunde plockat och fyllt vart från man önskade och ville.
Mm.
Där är vi ju inte, utan du måste in på institutet och sen skapa ISK. Så är det så att man sitter på en bank med smalt fondutbud och jag vill bredda det, så behöver jag ju skapa eller starta ett ISK hos den andra banken eller hos ytterligare
det, så det, om man har de har bara två, då kan man fråga sig, finns det något jättevärde i att jag ska hålla upp mina pengar i en ISK där det finns så få valmöjligheter? Det finns ju en rad andra aktörer där man får tillgång till
men då går jag in här igen och så säger jag så här, hon har en fråga: borde jag skaffa fler ISK-konton i fler banker för att köpa deras indexfonder eller kan jag nöja mig med en? Nu får ni ett kort svar var här, Magnus först.
Ja, är målet att investera i en global indexfond, så skulle hon kunna ha kvar det på sin nuvarande bank. Vill hon ha ett större utbud, välj en aktör med fler fonder att välja på.
Charlie?
Nej, jag håller med.
Ni var överens?
Knuggen har talat.
Ja, men vad fint.
Men vi spekulerade ändå lite så att man fick lite mer kött kring
det. Jag gillar när ni spekulerar. Säg det, snillen spekulerar.
Ja.
Ja, men vad fint. Vi hade ju tänkt att hinna med en massa fler frågor.
Men om man får mer smak så gör vi ett sånt här avsnitt till, vet du.
Ja.
Så att, fyll på med era frågor. Vi kommer göra till. Magnus kommer tillbaka ganska snart om några veckor.
Mm.
Om du inte lyssnar live, då kan du bara så här spola fram lite. Så fortsätter vi direkt.
Mm.
Ja.
Eller hur menar du då? Så man spelar lyssna live?
Ja, men jag menar så här, om man inte är i den veckan som vi släpper avsnittet, utan man kanske
inte live, menar du?
Nej, lyssnar man då för tre veckor sedan så kan man redan nu höra
ja,
idag.
Ja, nu har det varit rörigt. Ja, vi återkommer med mer frågor och svar, och vi är väldigt tacksamma för att ni skickar in frågor. Charlie och Mattias @gmail.com. Tack så jättemycket för det, och tack för att du kom, Magnus. Tack, och jag måste bara fråga, kommer du tillbaka?
Ja, men självklart. Alltså det här är det bästa jag vet.
Då ska vi se hur skägget har
utvecklat. Jag tänkte ju säga spännande med skägget.
Ja, verkligen. Ja. Tack så jättemycket för idag.
Vinke, vink.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.